Kapitel 4. Sinne för humor. I det dunkla tältet var det så varmt att Camlin, som låg ungefär 800 mil längre norrut, verkade behagligt svalt i jämförelse. Och när Rand sköt undan tältfliken kunde han inte låta bli att blinka. Solen slog mot honom som en hammare och han var glad för sin chauffa. En kopia av drakbaneret hängde ovanför det grönrandiga tältet, jämte ett av de karmosinröda baneren med Aesedernas urgamla symbol. Fler tält bredde ut sig över en mjukt böljande slätt där bara några få grästuvor hade undgått att trampas till damm under stövlar eller hästhovar. Det fanns tält med spetsiga tak och platta, de flesta vita om också smutsiga, men många färgade eller randiga, olika adelsmänstält och färgsprakande baner. En här hade samlats här vid Cheers gräns, vid kanten av Maredos slätten. Det var tusen sinom tusen soldater från både Cheer och Carhain. Elkrigarna hade slagit upp sina egna tält en god bit från våtlänningarna. Det gick 5 el på varje tyrensk eller carhainsk soldat och fler anlände varje dag. Det var en här som borde få Ilien att darra, en styrka som redan var så mäktig att den kunde krossa allt som kom i dess väg. Enaila och resten av förtruppen stod redan utanför tältet med neddragna slöjor i sällskap med ett dussintal ailmän. Ailkrigarna höll detta tält under ständig bevakning. De var klädda på samma sätt som spjutjungfrurna och lika långa som Rand eller längre. Lejon, där jungfrurna var leoparder, män med hårda solbrända ansikten och kalla ögon i blå, gröna eller grå nyanser. Idag bestod vaktstyrkan av Shamad Konde, oskvandrare, och anfördes av Royden själv, denna ordens ledare på den här sidan av drakmuren. Spjutjungfrurna bar Kara Karns heder, men alla krigarordnare krävde sin beskärda del av vakttjänsten. Det fanns en sak som skilde männens klädsel från jungfrunas. Ungefär hälften av dem bar en karmosinröd tygbintel om gässan med ACD-symbolen i svart och vitt över pannan. Detta var någonting nytt som hade dykt upp först några månader tidigare. De som bar dessa pannband räknade sig som Siswai Aman, drakens spjut på det gamla språket. De spjut som draken äger var kanske en riktigare översättning. Pannbanden och vad de innebar gjorde Rand illa till mots, men det fanns inte mycket han kunde göra när männen inte ens ville erkänna att de hade dem på sig. Varför inga spjutjungfrur hade tagit på sig banden, åtminstone inte som han hade sett, hade han ingen aning om. De var nästan lika motvilliga att beröra saken som männen. "Jag ser dig, Rand Althor," sa Royden allvarligt. Det fanns betydligt mer grått än gult i Roydens hår, men en smed kunde ha använt den bredaxlade mannens ansikte som antingen hammare eller städ. Och att döma av de ärrade kinderna verkade det inte omöjligt att mer än en hade gjort det. De isblå ögonen fick ansiktet att verka mjukt i jämförelse. Han undvek att se på Rands svärd. "Må du finna skugga denna dag." Detta hade ingenting att göra med den flammande solen eller den molnfria himlen. Royden verkade inte svettas alls, utan var helt enkelt en hälsning bland människor som kom från ett land där solen alltid var stekhet och träden sällsynthet. Rand svarade lika formellt. "Jag ser dig, Royden. Må du finna skugga denna dag. Finns storförst Weramon i närheten?" Royden nickade mot en stor paviljong med rödrandiga sidor och karmosinrött tak, omgiven av soldater som alla höll sina spjut i exakt samma vinkel, skuldra mot skuldra, klädda i de polerade bröstharnesk och svarta och gyllene vapenrockar som tillhörde klippans försvarare från Tyr. Ovanför tältet syntes Tears tre vita månskäror mot röd och gyllene bakgrund och Carhanes strålkrans omgärdade sol i guld på blå bakgrund på ömse sidor om Brands eget röda baner. Alla tre fladdrade matt i en bris som skulle ha kunnat komma ur en bakugn. Alla våtlänningarna är där. Royden såg Rand rakt i ögonen och tillade: Bruan har inte blivit kallad till tältet på 3 dagar, Rand Althor. Bruan var hövding för Nakais klan, samma klan som Royden tillhörde, och båda tillhörde de saltslättens sept. Det har inte heller Han från Tomanel, Jerick från Rain eller någon annan klanhövding. Jag ska tala med dem, sa Rand. Vill du tala om för Bruan och de andra att jag är här? Royden nickade allvarsamt. Elena sneglade på männen, böjde sig nära Jalani och viskade så högt att det skulle ha hörts på 10 stegs håll. Vet du varför de kallas för oskvandrare? För att även när de står still kan man inte låta bli att titta efter blixtar i skyn. Spjutjungfrunna skrattade så att de tjöt. En ung oskvandrare tog ett språng rakt upp i luften och sparkade ut med sin snörstövelklädda fot högre upp än Rands huvud. Han såg bra ut, bortsett från ett vitt rynkigt ärr som löpte in under en svart tyglapp över ett öga som inte längre fanns där. Han var en av dem som bar pannbandet. Vet ni varför jungfrunna pratar med händerna? Ropade han när han var längst upp i sitt språng. Och när han landade anlade han en överdrivet förbryllad min. Det var emellertid inte till spjutjungfrunna han riktade sig. Han talade med sina ordensbröder utan att ta notis om kvinnorna. Därför att de inte kan sluta prata ens när de inte pratar. Nu var det Shamard Condors tur att skratta lika våldsamt som jungfrurna gjorde innan. Bara oskvandrare kan se någon heder i att vakta ett tomt tält, sa Enaila till Jalani och skakade dystert på huvudet. Om Gaishain kommer med tomma bägare nästa gång de ropar efter vin blir de säkert drucknare än vi kan bli på Uskwai. Oskvandrarna ansåg tydligen att det var Enaila som gått segrande ur ordskiftet. Den enögde och flera andra höjde sina oxlädersköldar mot henne och trummade med spjuten mot dem. Hon för sin del lyssnade bara en liten stund, nickade för sig själv och slöt upp bland de andra bakom Rand. Rand grunnade över eilfolkets humor medan han betraktade det vitt utspridda lägret. Från 100-tals lägereldar kom doften av matlagning, bröd som gräddades bland kolen, kött som stektes på spett, sjudande soppa i kittlar som hängde från trebenta ställningar. Soldater åt alltid bra och ofta när de kunde. När fälttåget väl började blev det ofta långt mellan måltiderna. Eldarna bidrog med sin egen sötaktiga lukt. På Meridoslätten fanns det mer torkad oxgödsel än trä att elda med. Här och där såg han bågskyttar, armborstmän och pikenerare gå i lädertunikor med påsydda stålskivor eller bara vadderade rockar. Men både Carhanier och Tyrenier föraktade infanteri och lovprisade kavalleri, så det var mest ryttare som syntes. Tyrenierna bar hjälmar med brätten och kam av stål tillsammans med bröstharnesk som var spända över puffärmade vapenrockar i deras respektive länsherrars färger. Carhanierna hade buckliga harnesk och hjälmar som liknade en klocka med ett hål utskuret för ansiktet. Vissa av dem hade små baner med korta skaft, korn fästa på ryggen, vilket visade att de tillhörde den lägre karhainska adeln eller var yngre söner i större adelshus. Ibland var de bara officerare, även om det var sällsynt att ofrälse fick någon högre befattning i Carhain, eller i Tear för den delen. De två nationaliteterna umgicks inte sinsemellan. och medan tairenierna ofta satt hopsjunkna i sina sadlar och alltid tittade föraktfullt på alla carhanier som kom i närheten, satt de mer kortväxta carhanierna stramt på sina hästar, som om de försökte vinna någon tum i längd och ignorerade fullständigt tairenierna. De hade utkämpat mer än ett krig mot varandra innan Rand hade fått dem att rida tillsammans. Gamla gråhårsmän och ynglingar som inte var stort mer än pojkar i grova kläder gick runt tälten och petade med kraftiga käppar. Då och då var det någon av dem som skrämde upp en råtta som han jagade efter och klubbade ihjäl för att därefter hänga den bland dem som han redan bar i bältet. En stornäst kar i läderväst men utan skjorta, med pilbåge i hand och koger vid sidan, löp en lång rad kråkor och korpar med hopbundna ben på ett bord framför ett av tälten. I gengäld fick han en börs av en hjälmlös tairenier som stod bakom bordet med uttråkad min. Så här långt söderut var det få som trodde på att Myrdrailer verkligen nyttjade råttor, korpar och liknande djur som spioner. Ljus, bortsett från dem som sett det med egna ögon, var det få så här långt från stora fördärv som egentligen alls trodde på Myrdrailer eller trollocker. Men om hans nåd draken ville hålla lägret fritt från sådana kräk lydde de gladeligen. Särskilt som hans nåd draken betalade i silvermynt för varje dött djur som lämnades in. Det steg ett jubel från soldaterna, vilket knappast var ägnat att förvåna. Ingen annan skulle gå omkring med en eskort av spjutjungfrur, och dessutom såg de drakspiran. Ljuset skine över hans nåd draken. Lyckan var hans nåd draken nådig. Och liknande tillrop haglade över honom från alla håll. Många av ropen lät till och med ärligt menade, även om det var svårt att avgöra när någon vrålade för sina lungors fulla kraft. Andra bara stirrade stelt eller vände sina hästar och red därifrån, inte allt för hastigt. Det var ju faktiskt omöjligt att veta när han skulle få för sig att kalla ner blixtar ur himlen eller få jorden att rämna. Män som ledde kraften blev galna, och vem visste vad en galning kunde ta sig till eller när han skulle göra det. Antingen de jublade eller ej tittade de vaksamt på jungfrurna. Det var inte många som riktigt vant sig vid att se kvinnor beväpnade precis som män. Dessutom var de ale, och alla visste att en ale var lika oberäknelig som en galning. Trots oväsendet kunde Rand höra vad spjutjungfrurna pratade om bakom honom.
Han har gott sinne för humor. Vem är han?
Det var Enailas röst. Han heter Lyrian, svarade Somara. En Cherin från Corsaidas sept.
Du tycker att han har sinne för humor, bara för att han tyckte ditt skämt var bättre än hans. Fast hans händer ser onekligen starka ut. Flera av jungfrurna skrockade.
Tyckte inte du att Enaila var rolig, Randall Thor?
Charlin gick vid hans sida med långa steg.
Du skrattade inte. Du skrattar aldrig. Ibland tror jag inte att du har något sinne för humor.
Rand stannade tvärt och vände sig mot dem så plötsligt att flera av dem tog efter slöjorna och såg sig om efter det som hade överraskat honom. Han harklade sig.
En snarstucken gammal bonde vid namn Ju upptäckte en morgon att hans finaste tupp hade flugit upp i ett högt träd invid dammen och inte ville komma ner. Så han gick till sin granne Will och bad om hjälp. De båda männen hade aldrig kommit särskilt bra överens. Men till sist gick Will med på att hjälpa honom. Så de gick till dammen och började klättra upp i trädet. Ju var först. De hade tänkt skrämma ner tuppen, förstår ni, men fågeln fortsatte bara att flyga högre och högre upp, gren efter gren. Sen, just som Ju och tuppen snart skulle nå själva toppen på trädet, brast grenen som Ju stod på, och ner i dammen föll han så att det skvätte vatten och dy överallt. Will klättrade ner så fort han förmådde och sträckte sig efter Ju från stranden, men Ju bara låg där på rygg och sjönk allt djupare ner. Till slutligen bara näsan stack upp ur vattnet.
En annan bonde hade sett vad som hade hänt, så han kom springande och drog upp Jo ur dammen. Varför tog du inte Wills hand, frågade han Jo. Du kunde ha drunknat.
Varför skulle jag ta honom i hand nu, sa Jo buttert.
Jag passerade honom för ett ögonblick sedan i fullt dagsljus, och då sa han inte ett ord till mig.
Rand avvaktade förväntansfullt. Spjutjungfrurna utbytte oförstående blickar. Till sist sa Somara:
Vad hände med dammen?
För nog måste väl vattnet ha varit det viktiga i historien.
Rand slog vanmäktigt ut med händerna och gick vidare mot den rödrandiga paviljongen. Bakom sig hörde han Lea säga:
Jag tror det var menat att vara ett skämt.
Hur ska vi kunna skratta när han inte vet vad som hände med vattnet, sa Myra.
Det var tuppen, framkastade Naila.
Båtlänningarnas humor är besynlig. Jag tror att det var någonting med tuppen.
Han försökte sluta lyssna.
Försvararna blev om möjligt än stelare när han närmade sig, och de båda som stod framför tältets guldkantade öppningsflikar steg elegant åt sidan och drog från dem. Deras blickar förlorade sig någonstans bakom ejlkvinnorna. Rand hade lett klippans försvarare en gång i en desperat kamp mot myrdrailer och trollocker inuti själva Tears klippa. Den natten skulle de ha följt vem som helst som stigit fram för att ta ledarrollen. Men nu hade det varit han.
Klippan består, sa han tyst. Det hade varit deras stridsrop.
Korta leenden blixtrade till på vissa av soldaternas ansikten innan de hastigt återgick till sitt orubbliga lugn. Itcher låg inte ofrälse åt någonting, som en adelsman sa, såvida det inte var fullständigt säkert att ädlingen ville att man skulle le. De flesta av spjutjungfrurna satte sig smidigt på huk utanför tältet med spjuten över knäna. En ställning de kunde bibehålla i timmar utan att röra en muskel. Salin följde emellertid med Rand in, liksom Lia, Enaila och Jelani. Spjutjungfrurna skulle ha varit lika vaksamma även om alla soldaterna varit gamla barndomsvänner till Rand. Men männen i tältet var ingalunda hans vänner. Färggranna mattor med fransar i ändarna täckte paviljongens golv, mönstrade med tairenska labyrinter eller invecklade slingerornament. Mitt på golvet stod ett tungt, massivt bord, rikligt utsmyckat med sniderier, guld och infällt elfenben och turkoser, som förmodligen behövde en egen vagn för att transporteras. Det var täckt av kartor, och på varsin sida om det stod ett dussin svettiga tairenier och hälften så många karhenier som led än mer av hettan. Alla männen höll i varsin guldpokal som betjänter i svart och gyllene livré omärkligt höll fyllda med bål. Alla ädlingarna var klädda i siden, men de slätrakade karhenierna, korta, smärta och bleka jämfört med männen på andra sidan bordet, hade rockar i mörka dämpade färger, bortsett från de vågräta linjer i klara färger som löpte över bröstet. Ränderna visade vilket hus de tillhörde, och ju fler de var, desto mäktigare var huset. Tairenierna däremot, de flesta med pomaderade skägg, klippta i en prydlig spets, bar vadderade rockar. En formlig blomsterträdgård av rött, gult, grönt och blått, satäng och brokat, silvertråd och guldbrodyr. Karhenjernas miner var allvarsamma, närmast stränga. De flesta av dem var magerlagda och alla hade rakat och pudrat främre delen av gässan. Någonting som i Karhen tidigare varit brukligt bland soldater, men inte bland adelsmän. Tairenierna log och sniffade på parfymerade näsdukar och luktdosor som fyllde paviljongen med sina tunga dofter. Frånsett bålen de drack tycktes de båda grupperna inte ha någonting gemensamt, utom de fientliga blickar som de gav spjutjungfrurna, för att sedan genast låtsas som om ejlkvinnorna var osynliga. Storfurst Weramon, En man med grå strimmor i det oljiga skägget bugade sig djupt. Han var en av de fyra storfurstar som var närvarande, alla med stövlar prydda med konstfärdiga silverbeslag. De andra var Sarnamon, inställsam och överviktig. Tolmeran, vars järngrå skägg var som en spjutspets på hans magra haka. Och slutligen Torin, en man med potatisliknande anlete som fick honom att se mer bondsk ut än de flesta bönder. Det var emellertid till Weramon som Rand hade överlåtit befälet, tills vidare. De andra åtta var adelsmän av lägre rang, några av dem slätrakade, men med lika mycket grått i håret. De var här på grund av sin trohetsed till någon av storfurstarna, men alla hade också någon stridserfarenhet. För att vara tyrenier var Weramon inte kortväxt, även om Rand var huvudet högre. Men likväl påminde han alltid Rand om en dvärgtupp med uppburrat bröst och kromande gång. Ära vare hans nåd draken, mässade han med ännu en bugning, som snart ska bli Iliens ärövrare. Ära vare morgonens första. Resten var inte sena att upprepa hans ord. Tyrenierna bredde ut armarna medan Carhanierna la handen över hjärtat. Rand gjorde en grimas. Morgonens första hade varit en av Luce Therins titlar, om man skulle tro de historiska fragment som fanns bevarade. Mycken kunskap hade gått förlorad under världsfallet, och än mer gick upp i rök både under trollokrigen och hundraårskriget, men ibland fanns överraskande skärvor kvar. Det förvånade honom att Weramons omnämnande av morgonens första inte hade lockat fram Luce Therins tokiga pladder. Vid närmare eftertanke hade Rand inte hört rösten sedan han skrek åt den. Så vitt han kunde minnas var det första gången han verkligen hade talat direkt till rösten. De möjligheter som detta antydde fick honom att känna en kall kåre ut efter ryggraden. Ers nåd, draken, Sarnamon gned sina köttiga händer. Han verkade försöka låta bli att se chauffan som Rand hade om huvudet. Må ni... Han svalde resten av meningen och anlade ett insmickrande leende. Att fråga någon som kunde vara galen, det var ingen överdrift. Om han mådde bra var kanske inte riktigt vad han ville att göra. Önskar hans nåd draken lite bål? Ett årgångsvin från Lordanai blandat med saft av honungsmelon. En gänglig landsförste vid namn Estevan, en av Sarnamons vasaller med hårt käkparti och en hårdare blick, gjorde en skarp gest, varvid en betjänt störtade iväg för att hämta en guldpokal från ett mindre bord vid tältets vägg. En annan tjänare skyndade att hälla upp bål. Nej, sa Rand, och upprepade sedan med starkare stämma. Nej. Han viftade bort betjänten utan att egentligen se honom. Hade Luce Therin verkligen hört honom? På något sätt gjorde det bara saken värre. Han ville inte tänka på denna möjlighet nu. Han ville inte tänka på den överhuvudtaget. När Hörn och Seaman är här kommer allting att vara på plats. Dessa båda storfurstar borde anlända snart. De anförde de sista stora tyrenska styrkor som lämnat Carhain, vilket skett för mer än en månad sedan. Det fanns förstås mindre grupper som också var på väg söderut och fler karhainska trupper, fler ale också. Strömmen av ale-krigare skulle dra ut på tiden. Jag vill se... Men ens blev han medveten om att det hade blivit mycket tyst i det stora tältet, mycket stilla. Bortsett från Torin som plötsligt böjde huvudet bakåt för att tömma det sista av sin bål. Han torkade sig om munnen med baksidan av handen och höll ut bägaren för att få den påfylld. Men det verkade som om tjänarna försökte försvinna in i de rödrandiga väggarna. Charlin och de tre andra spjutjungfrurna var genast på helspänn, redo att beslöja sig. Vad är det? Frågade Rand tyst. Weramon tvekade. Seaman och Hörn har begett sig till Haddonmark. De kommer inte. Torin ryckte åt sig en guldkanna från en av tjänarna och fyllde själv på sin pokal med så ostadig hand att det skvätte bål över mattan. Och varför har de begett sig dit istället för att komma hit? Rand höjde inte rösten. Han visste redan svaret, det var han säker på. Ursprungligen hade han skickat de båda storfurstarna och fem andra till Carhain för att ge dem annat att tänka på än att smida ränker mot Rand. Carhainierna log illvilligt, men de flesta dolde det bakom hastigt lyfta bägare. Sema Redrid, som var den högst uppsatta av dem och hade färgränder från kragen och ner till under midjan på rocken, hånlog öppet. Han hade avlångt ansikte, vita strimmor vid tinningarna och mörka ögon hårda nog att slå flisor ur en sten. Hans rörelser var stela på grund av sår han tillfogats i det inbördeskrig hans hemland härjats av, och han haltade. Men detta var efter strider mot Tyr. Hans huvudsakliga skäl till att samarbeta med Tyrenierna var att de inte var Ael. Å andra sidan var Tyrenierna's främsta skäl till att samarbeta med Carhainierna detsamma. Det var en av Sema Redrids landsmän som svarade. En ung ädling vid namn Meneril, vars rock bara hade hälften så många ränder som Sema Redrids. Över hans ansikte löpte ett ärr från inbördeskriget som fick hans vänstra mungipa att dras upp i ett ständigt spefullt leende. Förräderi, er snåd draken. Förräderi och uppror. Weramon hade kanske velat undvika att säga dessa ord rakt i ansiktet på Rand, men han tänkte minsann inte låta en utlänning föra hans talan. Ja, uppror, sa han skyndsamt och blängde på Meneril. Men hans sedvanliga pompösa sätt kom strax tillbaka. Och det är inte bara dem, i snåd draken. Storförst Darlin och Tridosian och storförstinnan Estanda är också inblandade. Bränn min själ, de har till och med skrivit under ett brev där de förkunnar sitt trots. Tydligen är 20 eller 30 mindre furstar också inblandade, vissa av dem knappt mer än uppkomlingar från någon bondgård, fördömda narrar. Rand hyste nästan en viss högaktning för Darlin. Den hade satt sig emot honom redan från början, flytt från klippan när den föll och försökt uppbåda motståndsstyrkor bland lantaden. Annorlunda var det med Tidosien och Estanda. Precis som Hörn och Shiman hade de bockat och smilat, kallat honom er snåd draken och intrigerat bakom hans rygg. Nu fick han betalt för sitt överseende. Undra på att Torin spillde bål över sitt vitstrimmiga skägg när han drack. Han hade varit i maskopi med Tidosian och för den delen även med Hörn och Shiman. De skrev mer än en förkunnelse av sitt trots, sa Tormeran med kall röst. De skrev att ni är en falsk drake. Att klippans fall och det faktum att ni drog svärdet som icke är ett svärd bara var knep utförda av Aes Sedai. Det fanns en antydan till frågande ton i hans röst. Han hade själv inte varit i Tyrs klippa den natt då Rand intog borgen. Vad tror du, Tormeran? Sånt här var det lockande att påstå i ett land där det varit förbjudet att leda kraften tills Rand hade ändrat lagen. Där Aes Sedai på sin höjd tolererades. Där Tyrs klippa hade stått ointaglig i nästan 3000 år innan Rand intog den. Och det var ett påstående han hört förr. Rand undrade om han skulle hitta några vitrockar när detta uppror kuvats, men misstänkte att Pedro Nile var allt för slipad för det. Jag tror att ni drog Kalendor, sa den smale mannen efter en kort stund. Jag tror att ni är draken återfödd. Båda gångerna la han en lätt betoning på ordet tror. Tolmin hade courage. Estin nickade, visserligen sakta, men han gjorde det. Ännu en modig man. Inte ens de ställde emellertid den självklara frågan. Ville Rand att upprorsstyrkorna skulle utplånas? Rand var inte förvånad. Till att börja var det inte lätt att få tag på och utrota någon i Haddonmark, denna stora snåriga skog utan byar, vägar eller ens stigar. I den kuperade bergsterrängen längs områdets norra gräns kunde man skatta sig lycklig om man kunde tillryggalägga några få mil på en lång dagsmarsch. Och hela härar kunde göra sina manövrer tills deras proviant tog slut utan att överhuvudtaget träffa på varandra. Än viktigare var förmodligen att den som ställde frågan kunde misstänkas vilja leda expeditionen. Och en som erbjöd sig att göra det kunde misstänkas för att vilja ansluta sig till Darlin snarare än oskadliggöra honom. Visserligen spelade inte Tyrenierna Dace Damar husens spel med samma raffinemang som i Carhain, där man läste in en ofantlig massa mening i ett ögonkast och hörde mer i några ord än man själv någonsin tänkt uttrycka. Men inte desto mindre intrigerade de och höll varandra under uppsikt i sin oro för andras komplotter och förutsatte att alla andra gjorde likadant. För stunden var emellertid Rand tillfreds med att lämna rebellerna åt sitt öde. Han måste rikta hela sin uppmärksamhet mot Ilian. Det måste synas att han gjorde det. Däremot dög det inte att han framstod som eftergiven. Männen i tältet skulle inte vända sig mot honom. Men oavsett hur det förhöll sig med sista striden fanns det endast två saker som hindrade Tyrenierna och Carhanierna från att ryka ihop. Att de föredrog varandras sällskap framför ailmännens, om också bara nätt och jämnt, och att de fruktade draken återföds vrede. Om denna fruktan upphörde skulle de försöka döda både varandra och ailkrigarna innan man hann säga dimmornas jack. Finns det någonting att säga till deras försvar, frågade han. Känner någon till några förmildrande omständigheter? Om det var någon som gjorde det så yppade de det inte. Om man räknade tjänarna iakttogs han nu av två dussin väntande ögonpar. Allra mest uppmärksamma var kanske tjänarna. Charlin och spjutjungfrunna tittade överallt utom på honom. Deras titlar är förverkade och deras gods konfiskerade. Arresteringsorder ska utfärdas för varje man vars namn är känt och varje kvinna. Det skulle kunna innebära ett problem. Irtier straffades uppror med döden. Han hade ändrat på en del lagar, men inte denna. Och det var för sent att göra det nu. Låt det kungöras att den som dödar någon av dem slipper åtal för mord. Och att alla som hjälper dem kommer att ställas inför rätta som förrädare. Om någon av dem frivilligt ger sig kommer deras liv att skonas. Vilket kanske skulle lösa problemet med Estenda. Han kunde inte låta avrätta en kvinna om han kunde styra det dithän. Men de som framhärdar kommer att bli hängda. Adelsmännen skruvade på sig och utbytte blickar, både i det tyrenska och i det carhainska lägret. Och mer än en av dem blev vit i synen. Dödsdomarna hade de säkerligen väntat sig. Upprorsmän kunde inte få något lättare straff. Särskilt inte i krigstider. Men det märktes att de blev uppbrakta över att brottslingarna skulle berövas sina titlar. Trots alla lagar som Rand hade ändrat på i båda länderna. Trots de ädlingar som förts till tings och blivit hängda för mord eller bötfällda för misshandel. Trots detta trodde de fortfarande att det fanns någon medfödd skillnad. Någon naturlag som gav dem lejonets rätt jämt emot de ofrälse fåren. En storförste som hamnade i galgen skulle dö som en storförste. Men Darlin och de andra skulle dö som bönder, vilket i dessa mäns ögon var långt värre än dödsstraffet i sig. Tjänarna stod fortfarande beredda med sina karaffer, redo att hålla bägarna så fulla att förstarna endast behövde luta helt lätt på dem när de drack. Deras ansikten var lika uttryckslösa som någonsin. Men likväl tyckte sig Rand i några ögon skönja en munterhet som inte funnits där förut. Nå, nu när det är avklarat, sa Rand och drog av sig chauffan i det han klev bort mot bordet, så får jag se på kartorna.
Samma är viktigare än en handfull dårar som ruttnar bort i Herdonmark. Han hoppades att de verkligen skulle ruttna, bränner de. Weiramons läppar spändes och Tolmeran slätade hastigt ut en rynka som dykt upp mellan hans ögonbryn. Tjärnamons ansikte var så slätt att det kunde vara en mask. Resten av taireningarna såg lika tvivlande ut, liksom karhanierna. Men Samaradrid dolde det väl. Några av dem hade sett myrdrailer och trollocker när dessa angrep klippan. Och några hade bevittnat hans duell med Shamel i Carhain. Men likväl såg de hans påstående om att de förlorade var fria som ett tecken på galenskap. Han hade hört det viskas om att han själv varit skyldig till all förstörelsen i kampen om Carhain. Att han slagit omkring sig i fullständigt vansinne utan att göra skillnad på vänner och fiender. Att döma av Leas stenhårda ansikte skulle någon av dem snart få ett ejlspjut genom sig om de inte tyglade sitt minspel. De samlades emellertid runt bordet när han kastade chauffan ifrån sig och började rota bland kartorna som låg där i flera lager. Bashir hade rätt. Folk följde en galning bara han segrade. Så länge han segrade. Just som han hittade den karta han letat efter, en detaljerad teckning över Ilians östligaste del, anlände Eilhövdingarna. Först kom Bruan, hövding för Nakais klan, tätt följt av Geran för Sharad, Derek för Rain, Han från Tomanel och Erim från Sharin. Alla fem besvarade Charlins och de tre spjutjungfrunas nickar. Bruan, en massiv man med sorgsna grå ögon, var den egentliga ledaren för de fem klaner som Rand hittills hade skickat söderut. Ingen av de andra motsatte sig detta. Trots Bruans ovanligt milda sinnelag var han mycket skicklig i strid. Hövdingarna var klädda i Cardin Shore med chauffan löst hängande om halsen och var obeväpnade, frånsett sina kraftiga slidknivar. Men å andra sidan kunde en ale knappast räknas som obeväpnad ens när han bara hade sina händer och fötter. Carhanierna låtsades helt enkelt inte om dem, medan taireningarna gjorde högdragna miner och demonstrativt sniffade på sina parfymerade näsdukar och doftkrus. Tears förluster till Eilfolket inskränkte sig till klippan, då de dessutom varit hjälpta av draken återfödd, eller Eishadir. Men Carhain hade härjats av dem två gånger och båda gångerna skamligen förlorat. Frånsett Harn ignorerade Eilmännen dem allihop. Harn, en vithårig man med ett ansikte som såg ut att vara gjort av gammalt väckat läder, blängde modiskt på dem. Även i sina bästa stunder var Harn snarstucken och saken blev knappast bättre av att några av taireningarna var lika långa som han. Han var kort för att vara Eilman, vilket innebar en bra bit längre än de flesta våtlänningar. Och lika känslig för det som Enaila. Dessutom hyste alla Eil ett förakt för trädmördarna, ett av de namn som de hade på Carhanierna, som översteg vad de kände för andra våtlänningar. Deras andra namn på dem var edsbrytare. Ilienborna, sa Rand resolut och slätade ut kartan. För att den inte skulle rulla ihop sig la han dragspiran i ena änden och ett guldställ med bläckhorn och sandkrus i den andra. Att dessa män skulle börja slå ihjäl varandra var inte vad han behövde just nu. Fast egentligen trodde han inte att de skulle göra det. Åtminstone inte så länge han var där. I sagorna växte det alltid fram tillit och vänskap mellan allierade styrkor. Men det trodde han knappast att det någonsin skulle göra mellan dessa män. Maredos böljande slätter fortsatte en liten bit in i Ilien, där de övergick i skogsklädda höjder en god bit innan man nådde Manetherandrel och dess biflod Charl. Fem kryss, runt 5 mil från varandra, markerade var dessa höjder slutade. De kallades för Dorion-höjderna. Rand satte fingret på det mittersta krysset.
Är det säkert att Shamel inte har satt ut fler läger?
En liten grimas från Wiramon fick honom att irriterat tillägga.
Först bränd då, om ni föredrar det. Eller de nios råd, eller Martin Stepaneus den Balgar, om ni hellre tror att det är kungen själv. Ser det fortfarande ut så här?
Det är vad våra spanare säger, sa Geran lugnt.
Han var smäcker på samma sätt som en svärdsklinga, med mycket grått i det ljusbruna håret och alltid lugn nu sedan Sharad hade ändat sin 400 år gamla blodsfejd med Gorshians klan efter Rands ankomst. Sovinai och Dua Mardin håller dem under noggrann uppsikt.
Han underströk sina ord med en belåten nick, liksom Jerick.
Innan han blev hövding hade Geran tillhört Sovinai, knivhänderna, och Jerick hade varit Duarte Mardin, vattensökare.
Det tar 5 dagar för löparna att meddela om någonting förändrats.
Mina spanare tror att det gör det, sa Wiramon, som om Geran inte hade sagt någonting.
Jag skickar ut en ny trupp varje vecka. Det tar 1 månad för dem att komma dit och tillbaka igen, men jag försäkrar att mina uppgifter är så aktuella som avståndet tillåter.
Ailkrigarnas ansikten kunde lika gärna ha varit huggna i sten.
Rand ignorerade detta. Han hade försökt sy ihop sprickorna mellan Tyrenier, Carhanier och Ail. Men de gick alltid upp igen så fort han vände ryggen till. Det var inte mödan värt.
Vad fiendelägren anbelangade. Han visste att de fortfarande bara var 5. Han hade besökt dem på sätt och vis. Det fanns en plats som han kunde ta sig till. Det var en märklig, obefolkad spegelbild av den verkliga världen. Och där hade han gått längs träpalisaderna som omgav Ilians massiva fort vid kullarnas fot. Han visste redan svaren på nästan alla de frågor han tänkte ställa. Men så jonglerade han också med planer inuti andra planer. Precis som en lekare jonglerar med sina bollar och ringar.
Och Shamel rekryterar fortfarande nya soldater.
Den här gången betonade han namnet.
Ailkrigarnas miner var oförändrade. Om de förlorade var fria så var de förlorade fria. Man fick ta världen som den var, inte som man ville att den skulle vara. Men de andra gav honom ånyo snabba, oroade ögonkast. Förr eller senare måste de vänja sig. Förr eller senare måste de tro att det var sant.
Ja, varenda man i Ilien som kan hålla i ett spjut utan att snava över det, verkar det som, sa Tormeran med trumpen uppsyn. Han var lika ivrig att kämpa mot Ilienborna som någon Tyrenier. De båda rikerna hade hatat varandra ända sedan de skapats ur spillrorna efter Arthur Hökvinges kejsardöme och hade alltid dragit ut i krig mot varandra vid minsta ursäkt. Men han verkade inte riktigt dela de andra storfurstarnas övertygelse om att vartenda slag kunde vinnas genom ett enda ordentligt utfall.
Varje spejare kommer med uppgifter om att lägren har vuxit och fått än kraftfullare försvarsanläggningar.
Vi borde anfalla nu, ers nåd, draken, sa Wiramon med eftertryck. Ljuset bränner min själ. Jag kan överraska Ilienborna med byxorna nere runt hasorna. De har satt sig själva i fällan, för bövelen. De har ju knappt ens något kavalleri. Jag kan krossa dem till siste man och sen är vägen fri till staden.
I Ilien, precis som i Cheer och Carhain, var staden den stad som gett riket dess namn.
Bränner mig. Jag kan hissa ert baner över Ilien om 1 månad, ers nåd, draken. 2 på sin höjd.
Han sneglade på Carhainierna och tillade motvilligt, som om någon dragit fram orden ur honom.
Semaradrid och jag kan göra det.
Semaradrid svarade med en liten bugning, ytterst liten.
Nej, sa Rand kort.
Wiramons plan var en fullständig katastrof. Mellan lägret och Shamels fort var det gott och väl 250 mil av gräsbevuxet slättland, där en 50 fot hög ås betraktades som ett berg och en träddunge på två hudar var en skog. Shamel hade också spanare. Varje råtta eller korp kunde vara en av dem. 250 mil. Det skulle ta tairenierna och karhanierna 12 dagar, kanske 13, att nå Ilien om de hade tur. Ailkrigarna skulle kanske klara det på 5 om de pressade sig. En ensam spejare rörde sig snabbare än en här, även om den bestod av ail. Men de ingick inte i Weramons plan. Långt innan Weramon nådde Dorian-höjderna skulle Shamel vara redo att krossa tairenierna istället för tvärtom. En idiotisk plan. Till och med mer idiotisk än den som Rand hade presenterat för dem. Ni har fått era order. Ni stannar här tills Smärt kommer och tar över befälet. Och inte ens då ska någon röra sig en fot förrän jag anser att styrkorna här är tillräckligt stora. Fler trupper är på väg. Både tairenier, karhanier och ail. Jag tänker mosa Shamel Weramon, krossa honom för all framtid och lägga Ilien under drakbaneret. Weramons ansikte stelnade i en sur min. Semaradrids grimas borde ha förvandlat vinet i hans bål till vinäger. Och Tormeran visade en sån fullständig brist på uttryck att hans missnöje var lika tydligt som en knytnäve under näsan. Det som Semaradrid oroade sig för var tiden. Flera gånger hade han påpekat att deras egna styrkor måhända blev större för var dag som gick, men att detsamma gällde forten i Ilien. Weramons plan var utan tvekan resultatet av hans enträgna påtryckningar. Men själv skulle han ha kunnat komma på en bättre. Tolmirans tvivel rörde huvudsakligen Mert. Han hade hört karhanierna lovprisa Merts stridsskicklighet. Men trodde att det bara var dårars smickre till en bondtölp som råkade vara draken återföds vän. Det var ärliga invändningar. Och Semaradrids ägde till och med viss giltighet, förutsatt att den plan de fått hade varit mer än en rökridå. Det var föga troligt att Shamel helt förlitade sig på råttor och korpar för att skaffa sig upplysningar. Och därtill misstänkte Rand att både de andra förlorade och Eishedena kunde ha spioner i hans läger. Som ni säger ska det bli, er snåd draken, sa Weramon med tung stämma. Han var nog så tapper på slagfältet, men en fullständigt blind dåre som inte förmådde tänka längre än till det ärofyllda anfallet, sitt hat mot Ilian och sitt förakt mot Karhanier och Ailvildarna. Rand var helt övertygad om att Weramon var rätt man för hans syften. Tolmeran och Semaradrid skulle inte gå ut i förtid så länge Weramon hade kommandot. Nu följde en lång stund då de talade och Rand lyssnade med en och annan inskjuten fråga. Det kom inga fler invändningar, inga fler förslag om att anfallet borde ske nu. Anfallet nämndes överhuvudtaget inte. Det som Rand frågade Weramon om var vagnar. Vagnar och vad som fanns i dem. På Maridoslätten var byarna få och glest utspridda. Den enda staden var Märding i områdets norra del. Och den uppodlade jorden som fanns räckte nätt och jämnt till att föda de få människor som bodde där. En jättelik här skulle behöva en ständig ström av vagnsforor från Tyr med allting från mjöl till hästskosöm. Bortsett från Tolmeran var alla storfurstarna av den åsikten att herren själv kunde mära med sig vad de behövde för att korsa slätten, för att sedan leva av Ilians tillgångar. De tycktes finna en viss glädje i tanken på att dra fram som en gräshoppssvärm över det land som varit deras fiende sedan urminnes tider. Karhanierna var av en annan åsikt, särskilt Semaradrid och Meneryl. Det var inte bara ofrälse som fått gå hungriga under inbördeskriget i Carhaine och Shaidos belägring av deras huvudstad, vilket deras insjunkna kinder bar tydlig vittnesbörd om. Ilien var ett land med rikt jordbruk och till och med i Dorianhöjderna fanns både bondgårdar och vingårdar. Men om det fanns något annat sätt ville Sema Radrid och Manoril inte lita på osäker plundring för att hålla sina soldater mätta. Rand för sin del ville undvika att härja Ilien mer än nödvändigt. Egentligen utsatte han ingen för påtryckningar. Shaarnamon försäkrade honom om att man höll på att samla ihop vagnar, och han hade för länge sedan lärt sig vådan av att säga en sak till Rand och sedan göra någonting annat. Över hela Tyr uppbådade man förnödenheter. Trots att Weramon grimaserade otåligt över hela idén och den svettige Torin muttrade om kostnaderna. Det viktiga var emellertid att den plan han hade gett dem rullade på och att den syntes. Uppbrottet innebar mer grandiost struntprat och överdrivna bugningar medan han virade chauffan om huvudet och tog upp dragspiran igen. Sen kom en halvhjärtad inbjudan att stanna för att övervara en bankett och lika hycklande erbjudanden att göra honom sällskap tills han gav sig av därifrån, om han inte kunde stanna och ta del i den festmåltid de skulle ha låtit anordna. Såväl Tyrenier som Carhaineier undvek draken återfödds sällskap så mycket de kunde utan att riskera att falla i onåd, men låtsades förstås att det inte alls var fallet. Framförallt ville de befinna sig någon annanstans när han brukade kraften. Som det nu var eskorterade de honom förstås till tältöppningen och ett par steg till. Men Shaarnamon drog en hörbar suck när han lämnade dem, och Rand hörde hur Torin rent av fnittrade av lättnad. Eilhövdingarna följde Rand under tystnad, och spjutjungfrorna utanför tältet sällade sig till Charlin och de tre andra för att bilda en ring kring de sex männen då de började gå mot det grönrandiga tältet. Den här gången hördes bara ett fåtal hurrarop, och hövdingarna sa ingenting. De hade sagt nästan lika lite i paviljongen. När Rand nämnde detta sa Derek: våtlänningarna vill inte höra oss. Han var kraftigt byggd, bara en fingerbredd kortare än Rand, med stor näsa och ljusare stråk i det gyllengula håret. Hans blå ögon var fyllda av förakt. De hör bara vinden. Berättade de om de som hade gjort uppror mot dig, frågade Arim. Sharim-hövdingen var längre än Derek, hade en beslutsam haka och nästan lika många vita hårstrån som röda. Ja, sa Rand, och Harn tittade på honom med rynkad panna. Du begår ett misstag om du tänker skicka ut dessa Tyrenier att strida mot sina egna. Jag tror hur som helst inte att de skulle klara det, även om det ginge att lita på dem. Skicka spjuten. En klan skulle räcka mer än väl. Rand skakade på huvudet. Darlin och hans upprorsmakare kan vänta. Shamel är viktigast. Låt oss då tåga mot Ilien nu, sa Geran. Glöm våtlänningarna, Randall Thor. Du har redan 200,000 spjut samlade här. Vi kan krossa Ilians här innan Weramon Saniago och Semaradrid Maravin hunnit halvvägs dit. Rand blundade hårt. Skulle alla ifrågasätta hans beslut idag? Dessa män skulle inte ge sig på grund av en mörk blick från draken återfödd. För dem fanns draken återfödd bara i en våtlandsprofetia. Och den de följde var han som kommer med gryningen, Kara Karn, och något han sedan länge var utled på att få påpekat för sig. Inte ens Kara Karn var någon kung. Jag vill ha ert ord på att ni stannar här tills Smärt säger åt er att röra på er. Jag vill ha ett löfte från var och en av er. Vi stannar, Randall Thor. Bruans bedrägligt milda röst hade en spänd biton. De andra gav sitt bifall med hårdare röster, men de gjorde det i varje fall. Men vi ödar bara tid, tillade Hahn med en grimas. Må jag aldrig mer hitta skugga om det inte är sant. Rand hade inte väntat sig att de skulle ge med sig så snabbt. Ibland måste man öda tid för att spara den, sa han, varvid Hahn fnös. Det visade sig att åskvandrarna hade lyft upp sidostycken på det grönrandiga tältet med störar så att brisen kunde blåsa genom tältets skuggiga inre. Det var fortfarande torrt och mycket varmt, men ejkrigarna tyckte uppenbarligen att det var svalkande. Rand tyckte inte att han svettades en droppe mindre än han gjort ute i solen. Han drog av sig chauffan i det att han slog sig ned på en av de mattor som täckte golvet, medan Bruen och de andra hövdingarna satte sig mitt emot. Spjutjungfrurna sällade sig till åskvandrarna som höll vakt utanför tältet, och då hörde man dem munhuggas och skratta åt varandra. Den här gången verkade det som om Lirian drog längsta strået. Åtminstone att döma av hur jungfrurna två gånger klapprade med spjuten mot sina sköldar. Rand begrep nästan ingenting av vad de talade om. Han tryckte ett stopp tobak i sin kortskaftade pipa och lät sedan tobakspungen av getskinn gå runt bland hövdingarna så att de kunde stoppa sina pipor. Han hade fått tag på en liten tunna med utmärkt tjuvflodstobak i Camelin. Sen tände han sin pipa med kraften medan de andra skickade iväg en åskvandrare för att hämta en brinnande kvist från någon lägereld. När alla puffade förnöjt på sina pipor var det dags att börja prata. Samtalet varade lika länge som diskussionen han haft med furstarna. Inte för att det fanns så mycket att tala om, utan för att Rand hade talat med våtlänningarna utan att alehövdingarna var där. Ale var väldigt känsliga när det gällde heder. Deras liv styrdes av G.E.T.O., heder och förpliktelser, vars regler var lika besynliga som deras humor. De pratade om de Ale som fortfarande var på väg från Carhain. Och när Mert skulle anlända och vad om någonting man skulle göra åt Shido. De talade om jakt och kvinnor och om huruvida druvbrännvin var lika gott som Ushquai. Och om humor. Till och med den tålmodige Bruan slog till sist ut med händerna och gav upp sina försök att förklara ale-skämt för Rand. Vad i ljusets namn var det som var roligt med att en kvinna högg ihjäl sin make av misstag, oavsett hur det gick till? Eller att en man efter många invecklade turer fick gifta sig med systern till den kvinna han egentligen ville äkta? Bruan brummade och fnös och vägrade tro att Rand inte förstod. Han skrattade så att han nästan välte om kull efter historien om den knivhuggne maken. Det enda de inte pratade om var det annalkande kriget mot Ilien. När de gick stod Rand en stund och kisade mot solen som nu nått halvvägs ned till horisonten. Hahn drog än en gång historien om hustrun som högg ihjäl sin man och hövdingarna skrockade åt den än en gång. Rand knackade askan ur sin pipa och trampade ner den i den torra jorden med klacken. Det fanns fortfarande tid att återvända till Camelin och besöka Bashir. Men han gick tillbaka in i tältet och satte sig att betrakta den sjunkande solen. När den nådde horisonten hade den fått en blodröd färg. Och samtidigt kom Enaila och Shomara med en portion fårgryta som skulle räckt för två, en rund brödlimpa och en kanna mintte som ställts i en vattenskål för att kylas av. Du äter inte tillräckligt, sa Shomara och försökte ordna till hans kalufs innan han drog undan huvudet. Enaila spände blicken i honom. Om du inte undvek Avienda så mycket skulle hon se till att du åt. Först lockar han till sig hennes intresse, sen springer han iväg, muttrade Shomara. Du måste locka henne igen. Du kan väl erbjuda dig att tvätta hennes hår? Så framfusig ska han inte vara, sa Enaila bestämt. Det räcker mer än väl att fråga om han kan få borsta hennes hår.
Han vill inte att hon ska tycka han är påflugen. Sumara fnös. Hon lär inte tycka att han är påflugen när han springer ifrån henne. Ibland är du allt för försynt, Randall Thor. Ni bägge vet väl att ingen av er är min mor. De båda kvinnorna i Cadyn Shor tittade förvirrat på varandra. Tror du att det också var något våtlandsskämt, frågade Enaila, och Sumara ryckte på axlarna. Jag vet inte, han skrattar inte. Hon klappade Rand på ryggen. Jag tror säkert att det var ett roligt skämt, men du måste förklara det för oss. Rand bet ihop och led i tysthet medan de övervakade hans måltid. De iakttog bokstavligen varje sked han stoppade i sig. Det blev inte bättre när han gick därifrån med tallriken och Charlene kom in till honom istället. Charlene hade en del rättframma, nästan opassande förslag på hur han skulle kunna dra till sig Aviandas intresse igen. Hos Eil var detta sånt som en första syster kunde hjälpa sin första broder med. Du måste vara blygsam inför henne. Det är det enda som passar sig, sa den vithåriga spjutjungfrun. Men inte så blygsam att hon tycker att du är tråkig. Be henne att skrapa din rygg i ångtältet, men försynt, med nedslagen blick. När du klär av dig för att gå till sängs kan du dansa som om du är lycklig över livet. Och sen be om ursäkt när du plötsligt inser att hon är där och genast krypa ner under filtarna. Kan du rodna? Det blev mycket lidande under tystnad. Spjutjungfrorna visste både för mycket och för lite. När de återvände till Camlin en god stund efter att solen gått ner smög sig Rand in i sitt gemak med stövlarna i handen och famlade sig genom förmaket och in i sängkammaren utan att tända några ljus. Även om han inte vetat att Avienda skulle vara där på sin sovmatta vid väggen så skulle han ändå ha känt hennes närvaro. I den tysta natten kunde han höra hennes andetag. För en gångs skull verkade det som om han lyckats vänta tillräckligt länge för att hon skulle somna. Han hade försökt sätta stopp för det här, men Avienda brydde sig inte om vad han sa och spjutjungfrorna skrattade åt att han var så blyg och försynt. Båda två var goda egenskaper hos en man när han var ensam, det höll de alla med om, så länge han inte gick för långt. Han hittade sängen och kröp ner, lättad över att Avienda redan sov, och något förargad över att han inte vågade tända en lampa så att han kunde tvätta sig. Och just då hörde han hur hon vände på sig. Hon hade säkert varit vaken hela tiden. Sov gott och vakna, var allt hon sa. Så fullständigt befängt att han plötsligt skulle känna sig så tillfreds över att en kvinna som han ville undvika hade önskat honom godnatt, tänkte Rand när han la sig till rätta och stoppade en gåsdunskudde under huvudet. Avienda såg förmodligen det här som ett alldeles förträffligt skämt. Att retas var i det närmaste en konstform hos Eil. Och ju närmare blodvite man kom, desto bättre var det. Sömnen började sluta honom i sin famn och hans sista medvetna tanke var att han hade ett eget skämt, ett enormt skämt som hittills bara han, Bashir och Matt kände till. Shamel hade inget sinne för humor överhuvudtaget. Men den väldiga här som väntade i Cheer var det största skämt världen någonsin skådat. Med lite tur skulle Shamel vara död innan han ens visste att han borde skratta.